Nemo möter en vän heter den här podcasten och det är jag som är Nemo Hedén och det är jag som rattar spakarna i den här podden. Och veckans avsnitt är avsnitt nummer 266. Ja, ni hör ju, jag har hållit på ganska länge nu. Och veckans gäst är ingen mindre än den briljanta, glödheta och turnéaktuella komikern Petrina Solange. Och veckans avsnitt är ett gratis avsnitt tillgängligt för alla. Så ni behöver ej Podmi för att konsumera veckans episod. Ja, Petrina Solange är ju som sagt turnéaktuell och till vardags så syns hon på alla stora stand-up-scener runt om i Sverige. Och man kan även se henne i parlamentet. Och hon har även kammat hem flera olika priser på den svenska stand-up-galan genom åren. Så ni hör ju själv, vi har att göra med en väldigt framgångsrik och väldigt begåvad komiker. Jag heter Nemo Hedén på Instagram och ni får supergärna följa mig där, då blir jag väldigt glad. Vill ni mig något, ni kanske vill önska gäster till podden eller vad som helst, skicka då mejlen till nemohedén@gmail.com. Och den här podcasten, ja, den klipps av produktionsbolaget LL Experience AB som bland annat producerar Göteborgspodden. Så om ni behöver en duktig podcastklippare / producent, gå då in på www.llexperience.se eller mejla kontakt@llexperience.se. Tack till LL Experience för ett väldigt fint och bra samarbete. Ja, jag tror nog jag ska sluta babbla nu. Nu väntar ni på Petrina och ni ska få Petrina. Dags för avsnitt nummer 266 av Nemo möter en vän. Petrina Solange, rulla jingen.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja, Nemo, ja, det är Nemo. Nemo möter en vän.
Är du klar med din jävla telefon någon gång?
Nu är jag det.
Ja, äntligen.
Yes.
Blir det ljudlös?
Ljudlös?
Ja.
Jag vill tro det, det har jag alltid. Ja, jag ska på ljudet nu för din skull om du skulle ringa mig. Men nu är det ljudlöst igen.
Jag har haft poddgäster vars mobiler ringer under hela intervjun. Och de vägrar sätta på ljudlös.
Men varför? Ja. Folk är folk.
Bert Karlsson. Hej, Petrina Solange.
Hej.
Välkommen till Nemo möter en vän.
Tackar, tackar.
Ja, hur är läget?
Det är bra, det är bra. Hur själv?
Jo, jag är väldigt trött. Som jag nämnde innan.
Ja, du har barn och grejer.
Ja, men precis. Jag tänkte jag drar en liten brasklapp för om jag kommer vara lite sluddrig och osammanhängande i den här intervjun. Så vet både du och mina lyssnare att jag gick upp klockan 4:00 i morse.
Trots att du gick upp så tidigt så bad du ändå om att få ses 15 minuter senare.
Ja.
Så det var ju,
ja. Ja, jag vet, jag hörde av mig till dig och sa att jag behövde 15 minuter. Men det var mest för att det bara körde ihop sig.
Ja, så. Men jag tänkte så, sånt kan ju hända. Men så tänkte jag, vad gör 15 minuter för skillnad? Ja. Alltid när man själv är så, jag kommer om 5 minuter. Och så vet man så, det här är en halvtimme.
Men du stod nere i repan och väntade på mig.
Ja, precis.
Så du var ändå redo.
Och tittade på andra incheckande kunder som skulle lägga upp så här väskor på någon sån jävla vagn. Ja. Och så tänkte jag, men varför måste personalen göra det här åt era feta kärringar?
Ja, men också, det är väl en sån grej som sker på lyxhotell, tänker jag.
Ja,
det här är väl en, Hilton är väl okej, det blir ingen lyxhotell.
Nej, det skulle jag inte säga att det är. Det är ett bra, vanligt bra hotell är det ju. Men det känns, jag har lite svårt för service. Jag gillar när man går in i en butik och själv får be om hjälp. Och om man är på ett hotell då, att man själv får fråga så här, oh, förlåt, kan ni hjälpa mig med mina väskor? Jag tycker det känns jättekonstigt när man blir servad. Det är ju bra, att det är god service, men jag tycker det är, jag vet inte, det känns så slavaktigt med det. Jag gillar inte det.
Men, men hur är du då om du bor på ett lyxhotell någon gång? Och för då ingår ju det, då blir det ju så.
Ja, men säger jag nej tack. Jag är ju väldigt glad för tjänsten, men jag är så, oh, nej, det är lugnt, jag tar det själv, det är lugnt, det funkar bra. Alltså, så här, nej.
Jag fattar. Vi kanske ska måla upp en liten bild för våra lyssnare. Vi sitter här på Hilton, Slussen.
Yes.
Och här bor du för att ni kör en raw helg, antar jag.
Ja, det är raw Christmas. Så då är det, så jag kör 3 dagar på raken här.
Och det är det brunch eller är det kväll då?
Det är kväll då.
Ja.
Så då har man...
Vilka är som kör det här?
Lite olika. Jag är varje kväll, sen har jag kört med Hasse Brontén, ska köra med Svea Sigmund och Nisse Hallberg igår, ska köra med Kristoffer Färnis och Fredrik Andersson idag. Så det är lite skiftande.
Är det fortfarande lika kul att bo på hotell? Eller har du kommit dit i din karriär att du känner så här: 100 hotellnätter per år, jag är trött på det.
Jag är bara jätteglad när man får boende, att man får det. För innan var det ju så att man var så här: jag ska till Östersund. Hej gubben som kände min pappa när ni var 7, kan jag bo hos dig? Alltså det är skönt att eller veta så, okej, jag var inte oroa mig för att jag inte har någonstans att bo.
Men vad hemskt, har det varit så att du såhär, jag giggar i Östersund, känner jag någon i Östersund?
Jo, men så var det ju alltid från början att man var så, okej, vem känner jag där? Ingen, okej, vad kostar hotell? Mm. Eller kan jag åka hem? Eller kanske har bokaren någon bra hotelldeal? Alltså lite så. Mm. Så jag är bara jätteglad att man faktiskt får bo någonstans för det mesta, speciellt i Stockholm. Det tycker jag är den svåraste stan, för det är pissdyrt att bo här. Och det är ändå en stad som, om man kör stand-up, så kommer man hit ganska ofta, så man kan liksom, man får liksom sprida ut sitt tjat och vara så, okej, nu frågar jag den förra gången, känner jag någon annan med en soffa, okej, då frågar jag den denna gången. Så jag är bara skitglad. Men alltså, det bästa är ju att sova hemma. Men jag tycker att jag har gått hela varvet runt på hotell, att när man var ny eller så, inte hade bott på hotell så mycket, för det, jag har aldrig gjort det. Bo på hotell och åka taxi, det är för rika människor, tycker jag. Alltså det är liksom verkligen ingenting jag har gjort i mitt liv. Så då var man först såhär, oh my god, jag bor på hotell. Man slängde in väskorna och var så, yeah, jag ska sova här ikväll. Så giggar man, så kom man tillbaka och så var det helt ensamt. Det var helt hemskt. Och sen så nu har jag ändå kommit liksom hela varvet runt, att jag går tidigare från kvällen, för det är så skönt att titta på tv och ligga i sängen och sådär.
Men är det en milstolpe? Jag tänker så här, karriär-wise, för först gör man gratis gig, sen kanske man får hotellet, sen får man gage. Är det som en hållpunkter liksom?
Jag vet inte, det är väl lite olika. Men jag skulle säga att som klubbdrivare så har man inte så jävla mycket pengar. Nej. Så det är liksom svårt, om man vill boka folk, man vill ge dem så mycket pengar. Man vill ge dem resa och boende, men man har liksom inte riktigt råd. För att de flesta klubbar, de går ju runt på biljettintäkterna. Och har man då liksom bara vanlig stand-up, alltså inget matbuffé och så här dyra biljetter, då är det ganska svårt att ge resa och boende till 6 stycken personer liksom, per kväll. Så jag är alltid tacksam när man får det. Och sen så fattar jag verkligen att alla inte har råd med det, för det har man verkligen inte.
Du, jag tänkte ändå att vi skulle ta det lite från början.
Yes.
From scratch. Du är född i Angola?
Ja, ja. I Luanda
1990?
Yes.
Stämmer det?
Ja.
Och hur gammal var du när du kom till Sverige?
Typ 3. Fast alltså jag har liksom åkt, alltså mina föräldrar träffades där. Så pappa är från Sverige, mamma är från Angola. Så att jag har ju liksom, jag flyttade nog hit när jag var 3, men de åkte liksom fram och tillbaka från början. Och var lite här och lite där.
Jag trodde du var adopterad.
Många som tror det, but I'm not.
Fan, men fan, nu blir jag asförvirrad. Jag tror det stod på din flashback. Nej, vad säger jag, på Wikipedia stod det.
Nej, det stämmer nog inte. Eller det kan stå där, men det stämmer inte.
Ja, men då är det bra, då vart jag klokare nu i alla fall. Men vad vet du om dina första år i livet?
Typ allt. Ja. Eller det man vet, man minns ju inget. Men man har ju hört vad föräldrarna har berättat. Och det var väl trevligt. Jag blev förväxlad på BB. Det var för det första som hände, att de tog fel barn. Och sen bytte de tillbaka. För det var mamma och pappa fick en pojke, och hon som hade fått en pojke fick en flicka då ju. Och så var jag mycket ljusare än hennes barn, så hon var helt så här förstörd och var så här, alltså min man kommer tro att jag varit otrogen, det här är en vit mans barn, jag vill inte ha det, typ, det här är en sån ett indianbarn. Så här, att jag hade så här lite inte så krulliga lockar just när jag föddes. Så hon var helt så här, oh no, det här är inte mitt barn. Och sen så skulle pappa gå och byta blöja på mig, trodde han, och märkte att det här är en pojke, och den var vanligt var fult. Så då så var det ju rätt självklart att okej, vi har en på den här avdelningen som säger det här är inte mitt barn, och sen har vi en annan mamma på den här avdelningen som är helt förstörd av att det här är inte hennes barn, så då bara bytte de tillbaka.
Så jag hoppas att nice, de bara, vi har en ledsen förälder här, vi har ett barn som är inte annorlunda, vi provar bara så.
Precis, för tänk om det var en sån triangelbyte. Så att det är helt fel, det är ingen som har fått rätt barn. Det är 3 föräldrar här som har helt fel barn.
Är du säker en dag att det blir rätt då?
Jag är helt säker, jag är väldigt, väldigt lik min mamma när hon var i min ålder. Så att jag är helt säker på det.
Vilken tur. Men berätta lite om dina föräldrar. Vad är din mamma, vad är hon för person?
Min mamma jag skulle säga afrikansk, har temperament, rå humor, som jag också är väldigt snäll, impulsiv, städar mycket, hon städar hela tiden, hon tycker det ska vara rent och fräscht, det är hennes grej. Min pappa är mer så här lugn, tycker om att pyssla med lite olika grejer och sådär, och höll på med orientering när han var ung. Han var väldigt bra på det. Så då fick jag också göra det när jag var liten. Men jag är ju tjock så jag tyckte inte det var så jävla roligt.
Men det kan man ju inte tycka om då.
Nej, men det kan man ju inte. Då måste man ju springa för fan. Men jag tyckte det var kul så. Men jag var mer intresserad av så kampsport och breakdance och lite så. Vad ska man säga? Coola grejer.
Jag blir så nyfiken nu när du säger att du själv är tjock.
Ja.
Och då blir jag så här. Hur, alltså, du dissar dig själv. Men är det okej att dissa sig själv eller hur skulle du ta det om någon annan sa att du var tjock? Förstår jag menar?
Jo, men det beror ju på hur man säger det. Ja. Men jag är så här för att jag märkte en grej, jag vet inte om det är en svensk grej, men att folk är så jante här, man får inte säga att man är bra, man får inte säga att man är dålig. Så då är det alltid att alla ska vara så här. Ja, så är det med det. Men jag är ju tjock. Alltså jag är ju det och så ligger jag ingen värdering i det, men jag kan inte säga så. Nej, men jag är ju lite, ja, men jag är ju ganska smal, va? Men jag är ganska lat också. Det stämmer inte, jag är ju tjock. Om jag ska beskriva mig så tycker jag att tjock är ett bra ord. Sen är inte jag aktivist eller kroppsaktivist alls, men jag är ju tjock liksom.
Du menar att det är mer fakta än
ja, ja, det är bara som det liksom. Det är som jag ska säga så, men jag är ju svart. Ja, det är jag ju. Sen hatar ju inte jag svarta eller vita för det, men jag Nej. Är ju det. Sen behöver ju inte folk lägga liksom sin vikt vid det.
Nej.
Men ja, men det måste man kunna säga liksom. Ja. Jag tycker inte heller att man, det tyder inte heller på dåligt självförtroende att kunna säga saker som folk uppfattar som negativt om en själv. För jag tycker inte det är skitnegativt att vara liksom så.
Nej, det är inte samma som att säga jag är ful. Det är inte samma sak. Det är ju mer så här, då har man bestämt sig och det är ju någonting negativt liksom.
Ja, men precis. Och också om man skulle säga jag är ful så betyder ju inte det att man är ful.
Nej, alltså, det är ju så himla, det är i betraktarens öga liksom.
Ja, precis. Och så vet man ju så här, samhället har en utseende norm som typ 4% passar in i. Så man kan ju säga så här, om man ska se till samhällets norm så är jag kanske ful. Men jag känner inte mig ful, jag tycker inte att jag är ful. Men om Slits skulle återupplivas och ha en audition så fattar jag att det inte är mig man tänker på. Men det gör ju inte att jag är ful liksom.
Nej. Fan vad intressant, det direkt skulle man kunna spela in en hel podd om då. Ja, bara det där, det är superspännande. Men har du, du känns ändå ganska trygg och stabil i dig själv
att det, är
så här, och du, det är svårt att kränka dig.
Ja, men jag kan nog bli kränkt ändå, men det är nog att man ska vara ärlig mot sig själv liksom. Vara ärlig så, nu är jag lite dålig på detta. Ja, men skitsamma, det gör ingenting liksom. Ja, så jag är nog rätt trygg i mig själv. Men det betyder ju inte att man är glad hela tiden eller att man aldrig har dåligt självförtroende. Det är ju bara att man har accepterat de sidorna och så kör man ändå.
Vad är din akilleshäl då? Om man vill såra dig, vad säger
att
man då?
Att jag är så jävla bra. Nej, skoja.
Säg inte det, don't say that.
Exakt. Jag tror att akilleshälen är bara att man ska ha intentionen att såra mig. Och jag vet det. Det är akilleshälen.
Ja, det räcker liksom.
Ja, ja. Så det spelar kanske lite roll vad man säger. Men om du säger så här, din jävla golvmopp. Och jag vet att din intention är att såra mig. Så blir jag ju inte arg för att du kallar mig golvmopp. Utan att jag blir arg över att jag vet att din intention är att göra mig arg liksom.
Jag förstår. Ja. Men okej, back to the childhood då.
Yes.
Uppvuxen i, vad hette det?
Degerberga.
Degerberga?
Ja.
Det ligger väl utanför Kristianstad va?
Ja, typ 2 mil kanske.
Ja. Hur var du som barn?
Jag var väldigt nej, men jag var väl typ ungefär som jag är nu. Lite så här, skojig, lite kaxig. Men också lite schysst, lite störig. Lite så, som ett barn är liksom.
Någon syskon?
Ja, en storebror och en lilla syster.
Är ni lika?
Nej, jag och min bror är väldigt lika. Jag och min syster är inte så lika, men hon tycker det. Men jag tycker inte vi är jättelika.
Hade du lätt för dig i plugget och så här, eller med kompisar och så, eller hur?
Jag hade ganska lätt för mig socialt med kompisar och sådär. Sen hade man ju vissa som man var närmare än andra. Men jag skulle säga att socialt sett så hade jag det ganska lätt ändå. I skolan så var jag har kollat mina betyg för inte så länge sedan. Men jag är bra på det som samhället inte tycker spelar roll. Det samhället tycker spelar roll, där är jag dålig. Så att jag är bra på idrott och kreativa ämnen. Men matte och annat är jag dålig på.
Det känns typiskt för sådana här, lite så här kreativa typer. Man gör bra på musik och idrott, men inte det här svenska matte och sånt där.
Nej, precis, det är jag dålig på.
Men hellre var bra på det du nämner så.
Jag skulle faktiskt säga det.
Man blir ju roligare människa.
Ja, men exakt.
Ja. Men okej, vad tänkte du om livet då? Om vi säger så här, du i mellanstadiet, högstadiet, vad hade du för tankar om livet? Drömmar och så här?
Alltså jag vet inte riktigt faktiskt. Jag var ganska så, alltså jag var ett väldigt, mot mig själv så var jag ett väldigt ärligt barn. Jag var väldigt så här down to earth och var så här, jag kan ingenting om värde. Jag kommer kunna ha...
Fan vad mörkt alltså.
Nej, men det är inte alls mörkt, det är bara att vara ärlig mot sig själv. Ja. Jag kan inte bli civilingenjör som det ser ut nu. Jag kan inte bli läkare. Jag kommer få ha ett ganska vanligt jobb och satsa på fritiden. Så tänkte jag. Jag gillar musik, så därför valde jag det gymnasiet. Jag är duktig på det. Och så tänkte jag, jag hade nog ingen riktig plan. Jag tänkte så här, nej men då får man ha ett jobb som man trivs med inom vettiga ramar. Sen får man satsa på sin fritid. Man får spara pengar och göra roliga grejer på fritiden. Jag gillar att träna kampsport. Jag gillar att spela tv-spel. Och då tänkte jag väl att man skulle, man kan gå och kolla på event, som man kan vara på liksom kampsport, tv-spel. Alltså man kan uppleva grejer i livet ändå. Så jag tänkte att min grej kommer inte vara karriären. Jag kommer arbeta hårt för att ha en väldigt rolig fritid. Så tänkte jag. Och jag tycker inte det var en så konstig tanke ändå faktiskt. Jag är väldigt nöjd med att jag på något vis valde att ha den outlooken on life. Men nu när man är vuxen så var det väldigt snävt tänkande. Men jag tycker det ändå var bra.
Men jag tycker det är så intressant, för att så fort du säger...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är så här, så fort du pratar utifrån att du visste om dina begränsningar på något sätt, så ser jag det som, oj vad mörkt liksom. Men det är ju inte mörkt.
Det öppnade ju nya vägar.
Ja, det är det jag menar, liksom. Och det är ju skitintressant, för då får man se en helt ny sida av det liksom. Att, då kanske man, som du säger, då ser man plötsligt nya vägar liksom. Och look at you now liksom.
Ja, precis. Fast det var ju också ett nödvändigt ont. Om stand-up skulle sluta existera, så vet jag ju inte riktigt vad jag skulle jobba med.
Nej, men det behövde du säga i den här intervjun.
Men sen var det ju skitaballt ju liksom, att det bara blev så att man, alltså sen kom det poddar och folk jobbar på YouTube med YouTube. Alltså du vet så här, det visade sig finnas massa andra jobb som man faktiskt kan göra.
Det är kul ändå, för att du sitter här och pratar om att du visste om dina begränsningar och allt vad nu är, och sen sitter du här ändå och liksom lever på att vara ståuppkomiker liksom. Det är inte helt normalt om man säger
Nej,
så.
Men det är heller inte att man måste, det är det här, du måste inte ha studerat för att bli någonting där du bygger din egen plattform liksom. Så jag fattade att den akademiska vägen, den kommer att vara väldigt svår för mig. Finns det andra så kan jag göra dem.
Så det var bara flyt att du lyckades med någonting nu, menar du?
Nej, det var inte flyt, det var bara att jag förstod att akademiska vägen, den är inte för mig. Det finns andra vägar. Och de andra vägarna når jag via att ha en väldigt rolig fritid och arbeta med något icke-akademiskt.
Men vägen hit då? Alltså från den här perioden som vi pratar om nu, där du vet om dina begränsningar eller vad det nu var, och tills du sitter här och har en hel helg nu och är turnéaktuell och allt vad det nu är. Alltså vad, om man ska prata lite om milstolpar och brytpunkter under de här åren, kan du peka ut dem? Där du har känt så här, shit, nu händer det till exempel. Har du någon sådana?
Det går inte. Nej. Det är som att allt går i ett hela tiden. Alltså jag började ju med stand-up och då hade jag inget jobb. Så då så sa jag till mina föräldrar att nu kommer jag göra den här grejen ett tag. Och sen så, eftersom att jag la all min tid på det, så blev man ju bra. Och sen valde jag faktiskt också, jag valde att satsa på stand-up tidigt. Jag tänkte så här, hur mycket behöver jag för att kunna bo i Malmö, där jag då bodde. Och då var det liksom låg hyra. Och sen jag har kanske 3000 i hyra eller vad det var. Och sen hur mycket behöver jag utöver det? Ja, men kanske 2000 till mat då, alltså 5000. Och sen kanske 3000 till övrigt. Ja, det är 8000. Alltså så är det, okej, jag behöver 8000 i månaden efter skatt för att kunna leva på stand-up. Det är ju en jätteliten lön. Men det gjorde ändå att jag aldrig behövde söka andra jobb. Jag behövde liksom inte dela min tid till stand-upen med någonting annat. Och då blev det ju mycket lättare plötsligt också.
Har du inte haft något vanligt jobb?
Jo, nej, det har jag inte. Jag har inte haft en anställning så sett på något annat. Jag har typ vickat så här på fritids någon gång. Så,
vad jobbar du sist med som inte var stand-up?
Ja, men då gör jag som skämtskrivare på Robins. Det är inte heller ett vanligt jobb.
Nej, men det är ja, nästan
men det är ett vanligt jobb så på ett sätt, för det var kontorstider och sådär. Men ja, det var ju inte att jag gick till affären och jobbade där. Och
men om vi ska prata lite om det, det är ganska intressant. När man är skämtskrivare till en annan komiker som är talkshow-host, hur mycket skriver du då skämt som du tycker är svinroligt? Och hur mycket tänker du att det måste passa hans mun också?
Jag var väldigt ny när jag jobbade där, men jag har samma outlook på det. Man skriver alla skämt han kommer på. Sen vet man, vissa skämt kommer han inte säga, men det är också lite roligt. Andra skämt kommer han säga. Vissa skämt kanske man får skriva om lite. Men jag tänker absolut inte så här: åh, det här ligger inte rätt i munnen på honom. Absolut inte. Utan då skriver jag ju de skämten som jag tycker är roliga. Och sen får man ju ändra dem eller något sånt där. Men jag är mycket sådana kommer till skämt. Alla skämt ska ut. Och sen om man använder dem eller inte, det är en annan grej. Men allt ska ut. Även när jag skriver till mig själv. Alla skämt ska ut. Sen får vi se om jag vill säga dem.
Är det så för alla talkshow-hoster att de har folk som skriver åt dem?
Det skulle jag nog tro faktiskt att alla har det. I alla fall de som är liksom skämtbaserade som Robins och Svenska Nyheter och så.
Har det. Och typ Helenius.
Ja.
Har han något skämt?
Jag vet inte riktigt, jag har ingen aning om vilka som jobbar där. Så förlåt om jag sårar er, men jag tror inte han har någon som skriver ett jävla piss. Kanske någon som skriver frågor till.
Det är helt okej, du får säga exakt vad du vill om Helenius.
Jag talar i okunskap. Men jag skulle vända mig i graven om det sitter hårt
arbetande. Jag tror inte han heller har så här en monolog i början på samma
Nej,
sätt.
Nej, precis, han har ju mer intervjufoket liksom.
Intervju.
Ja.
Fy fan. Ja, det blir ingen Helenius i den här podden.
Nej,
det märker jag direkt.
Vi kommer aldrig få vara med i hans program heller. Nej. Men det gör oss ingenting.
Nej, det är faktiskt lite. De sofforna passar inte vi in i.
Nej.
Men du har blivit årets nykomling 2013, va?
Kan inte årtal, men förr.
Svenska stand-up-galan pratar om. Årets nykomling 2013, jag vet det.
Ja, okay,
och årets kvinnliga komiker 2015.
Yes.
Hur mycket...
Och igen 2019.
Det är ju grymt. Och det är inte med på Wikipedia.
Nej, det är för att jag inte skriver den själv.
Du gör det?
Nej, jag gör inte. Nej. Det är väl därför också att det står att jag är adopterad.
Just det, märkligt. Men då har det ändå blivit ett två år. Det är som att du och Anders Stin, ni
just
tar varannan. Hon har många, va?
Eller? Jag tror det, jag har dålig koll, men jag tror det.
Jag tror hon har många också. Ja. Men sådana här priser då, vad betyder sånt någonting egentligen? Eller är det bara så att, ja men vad fan, det spelar ingen roll?
Jag skulle säga att i branschen så spelar det nog ingen roll på det sättet att vi känner varandra allihopa nästan, man ser varandra och sådär. Men det är ju jättebra, det är en kvalitetsstämpel, alltså det är jättegött att kunna säga det, speciellt till folk som inte är insatta. Alltså om man är insatt så behöver man ju inte veta någonting egentligen, då vet man ju så. Men det är en väldigt bra kvalitetsstämpel att ha utåt framförallt. Det är det som betyder mycket i det, typ, skulle jag säga.
Jag kan tänka mig att också öka ditt värde typ i så här företagsgig, antar jag också.
Ja, det tror jag också. Ja. Det tror jag också, för de vet ju ingenting om stand-up. Nej. Alltså så. De vet ju bara det de har sett på TV liksom.
Ja. Gör de sånt?
Vad?
Företagsgig?
Ja, när de frågar så gör jag. Jag brukar inte skicka ut så här: "Hej, hyr in mig." Det gör jag inte, men när de frågar så tar jag mig ofta an det om jag har tid.
En annan grej jag tänkte på är ju parlamentet. Och jag intervjuade Henrik Hjelt för några veckor sedan. Och han pratade lite om det här hierarkin i programmet, att han upplevde när han var ny att de äldre än honom inte riktigt, det fanns vissa som var lite så här: hörru du,
ja, lite vassambo,
ja, men exakt, liksom. Ja. Och därför försöker han vara jävligt trevlig mot de nya nu. Hur har du tänkt på den grejen i parlamentet? Har du upplevt att folk har liksom, är alla schyssta mot alla, eller är det lite så här hierarki där?
Det man har hört om parlamentet är ju det som Henrik Hjelt har sagt. Men när jag själv är där så har jag faktiskt bara blivit jättevarmt välkomnad, och alla har hjälpt den. Man har liksom, man sitter där i sändningen och känner att man är hjälpt framåt liksom, uppåt, istället för att folk försöker trycka ner den. Så alla de jag har jobbat med har bara varit positiva. Jag har haft så jävla roligt där faktiskt. Så jag blev lite, inte förvånad, men när jag första gången var där så hade jag ju baktanken allt det man har hört faktiskt. För man har ju hört att det var svårare för nya komiker där. Men jag har inte mött den jargongen alls faktiskt.
Hur är det att vara med i ett sånt program då? För jag antar att du som komiker ändå har sett det en hel del tidigare. Var det svinnervöst eller?
Ja, det är nervöst. Men jag gillar det programmet för det är kort och konsist. Inspelningen tar aldrig mer än 1,5 timme. Ofta typ 1 timme. Och man bara kör allt i ett liksom. Inga omtagningar. Det enda man tar om, det är typ om programledaren ska säga hej och välkomna lite tydligare eller sådär. Men annars är allt i ett liksom. Det tycker jag om.
Och hur mycket är manus och hur mycket vet ni innan och så här? För att det är väl ganska individuellt. Ni får väl välja lite själva vad ni får veta innan och så här, eller hur är det?
Alltså om man vill ha manus kan man få det. Man kan också bara bestämma och köra egna skämt helt och hållet. Det man ska ha lite koll på är ju att i och med att det är röda laget och blåa laget, så ibland om man skriver skämt själv så kan det vara att man kanske har skämt som någon annan redan har. Så man ska bara kolla så här att jag har det här skämtet på Socialdemokraterna, och så bara ska man kolla så man inte har för mycket samma skämt. För det kan ju ibland hända om det är typ en stor händelse, typ, ja, jag vet inte, för argumentets skull 9-11. Då kanske det kan vara så att man har lite samma skämt på det, för att alla har skämt på det. Så det är bara att man ska kolla av så här, så att man inte har samma grejer. Men annars får man bestämma själv. Om du kan gå in där och säga jag har inget, och då får du skämta. Du kan också gå in och säga jag har skrivit allt själv idag, och då får du göra det.
Skön frihet ändå.
Ja, men jag tycker det är jättenice.
Fan, var det någon svensk komiker som skämtade om 9-11 i typ New York och fick sin karriär bränd på grund av det?
Du, jag har hört det, och jag borde veta vem det är, men jag minns inte vem det var. Men jag har hört det också, och jag borde veta vem det är. Och jag
borde du verkligen veta?
Ja, men jag tror till och med personen sa det till mig typ för 2 veckor sedan.
Och jag vet att det har hänt en artist också. Jag vet att The Ark hade ju världens satsning på USA, och jag vet att Ola Salo sa någonting jävligt plumpt om 9-11 på det, typ så här, deras provspelning i USA, och så bara brändes resten av
turnén. Men då var han så 9-11, 7-11.
Nej, men något sånt här. Han sa något opassande, och det gick ju inte upp säga något opassande om det.
Nej.
Så liksom hela deras, så här, ja, deras satsning i USA bara lades ner.
Aj. Shit alltså.
Hur fan vad dålig jobbig känsla.
Ja, verkligen.
Man vill vara så här skön och bara falla i platt.
Ja, och det är så svårt att fatta hur allvarligt det var för dem. Eller så man fattar att det var allvarligt, men det är liksom svårt att sätta sig in i.
Men de är ju också världens så här stoltaste land liksom.
Det är
ju
men alltså grejen är så, när man har byggt upp en sån image som de har och gör hela tiden, att we're the best, we're the fucking best, då tror man ju att de ska kunna ta ett skämt. Men så kunde de inte det, så det är också lite att de föll på eget grepp, skulle jag säga. Att då kanske ni ska ha en lite ödmjukare inställning då, och image, för att ni tål ju uppenbarligen inte ett jävla piss. Sen fattar jag att 9-11 var en jätteallvarlig grej. Men det är också att om man har en image av att man är störst och tuffast, då tror man ju att that guy can take a punch. Och så visar det sig att det kunde de inte.
Är det det här du ska säga under din USA-satsning?
Japp, det är det första jag ska säga.
Då kommer du få göra en Ola Salo och åka hem direkt.
Var det inte Dixie Chicks också som fick en sån backlash? De sa just någonting det om George Bush, typ så här, vi skäms över honom, typ när de var i London kanske. Och så bara blev alla så fuck you bitches!
Ja. Sjukt alltså, de är så känsliga.
Men de kunde ändå komma tillbaka sen.
Ja. Om det krävs en viss storhet kanske för Ola Salo
har kört. De hade turen att de var stora country-artister. Det är ändå jävligt stort där nere.
Ja, men precis. Du, vi kan väl prata lite om din nya show. Det släpptes ganska nyligen ju. Att du kommer åka ut i vår ju.
Ja, vi startade i mars.
Vilken jävla grej. Och det är din första riktiga...
Det alltså, första riktiga egna.
Massa stopp.
Jag vet inte hur många det är.
15 typ?
Ja, men typ. Ja, det ska bli roligt. Ja. Det ska bli väldigt kul.
Ta 3 minuter här och sälj in dig själv. Varför mina lyssnare ska se just dig?
För att det är så jävla roligt. Och det är skämt som jag gillar, som jag skrivit sedan min senaste timme. Men det är bara jävligt kul. Det är så man säljer min stand-up. Gå dit, ni kommer skratta, sen kommer ni gå hem. Det är det kommer vara. Det kommer inte vara några såna jävla lugna partier där man ska vara så här. När jag åkte till Österrike så förstod jag. Alltså inget jävla sommarprat. Det kommer bara vara kul. Det kommer vara vidriga skämt. Det kommer vara roa skämt. Det kommer vara roliga skämt. Det kommer vara gulliga skämt. Det kommer vara skadeglada skämt. Det är det kommer vara.
Vem fan var det som... Det var ju en period där alla komiker skulle ha ett mörkt parti ju.
Ja, jag vet. Jag vet inte riktigt var det kom ifrån eller hur.
Jag tror Gardell började med det.
Jag tror det var att folk började ta in regissörer i sina shower. Folk började vilja kanske utveckla det till mer av en show. Och inte bara stand-up.
Dramaturgi.
Precis, dramaturgi och vara lite mer teatral uppbyggnad. Vilket kan funka skitbra, men jag är inte den typen av komiker.
Det pinsamma är att det fanns ju komiker som inte ens har något mörker, som tvingade in ett mörker för att ha ett mörker. Jag kommer ihåg när jag såg David Batra på Rival, Och hans mörker, vet du vad det var?
Var det det här när han fick tinnitus, yes, typ, eller vad det var?
Alltså det var så cringe.
Men grejen är så här, jävla hemskt. Tinnitus är hemskt för den som har det, ja. Men samtidigt var ju Öss ute med sin när vi flydde över minfältet,
ja, exakt.
Och jag höll på att mörda min familj. Och Måns Möller hade, jag fick ett barn som är väldigt annorlunda.
Autism.
Ja, precis, ja. Så det var ju, om man jag ska inte jämföra lidande, men om man ändå gör det, ja. Så förstår jag att det verkar som att Batra inte hade något mörker.
Nej, fan, det är hemskt kanske.
Det är lite, men det är ändå, alltså, det är ändå liksom att jag tänker ändå att jag är inte en finkänslig person, så att jag pratar ju inte om mörker på det viset, utan det mörkret som är med, det skämtar jag om på ett glatt sätt, i skadeglädje och i skämt liksom. Mm. Och inte för att skoja bort det, utan för att det är så jag tycker man ska ta sig an det. Om jag ska vara lite pissfittig. Mm.
Men när man skriver en sån här helt ny show då, är det en timme eller?
Mm.
Ja. Hur går man tillväga? Sitter du själv först och bara öser ner grejer, och sen så bollar du med någon kollega, eller hur funkar det?
Det är väldigt olika, men jag brukar jobba som så att jag vill inte glömma mina gamla skämt, så därför bokför jag dem, kallar jag det. Mm. För att man tar dem på en runda, spelar in det ordentligt, så kan man lägga dem åt sidan sen. Mm. Så det är så jag skriver show. Jag sätter mig inte ner med en penna och är så här, jag ska göra en show om flaskor, och sen bara skriver jag i 3 dagar. Utan det här är skämt som jag har skrivit och testat ända sedan jag slutade med min förra timme. Och det är de skämten som jag tycker mest om sen den timmen tog slut.
Mm.
Så nu är det att de här skämten vill jag komma ihåg. Jag vill ge dem ett värdigt avslut. Men det är inte, det är liksom också det är ett värdigt avslut i att de här skämten kommer jag inte köra så länge till. Men det är också början på en turné som är liksom, det är ju det som är själva projektet. Att det nu börjar det roliga med skämten, att få ta ut dem på turné och visa upp dem lite mer. Men om man tittar mycket på klubbar och sånt, då kan man nog ha sett mig testa de här skämten lite så, och se, flyger de, ska ha kvar dem. Så det är mycket så jag jobbar.
Så det är mer att du provar skämten på gratisklubbar än att du bollar dem med kollegor?
Ja, men sen blir det ju också att man har ju kollegor, man, efter giggen brukar man sitta och snacka lite, och man brukar ge varandra lite tips på, så du gjorde så med det skämtet, kan du testa att slänga in detta och sådär. Så man är ju alltid någon, jag brukar ju alltid bolla lite, men inte så här att man liksom, vi bokar in ett möte, jag har bokat ett konferensrum. Inte så.
Nej, sånt gör inte du.
Det är mer att man leker fram det lite, nej, typ.
Det blir inga konferensrum med det. Det är hotellrum bara.
Jag är inte en 50 år gammal gubbe.
Nej, men det här är mysigare.
Ja, men det här är bättre.
Vi sitter på ditt hotellrum här. Det känns väldigt så här personligt och fint. Jag har en fråga som jag brukar ställa till stand-up-komiker som jag tycker är så jävla intressant, för att det känns som att komiker svarar ganska olika på den frågan.
Är det så här, vad gör du om ingen skrattar? Vad får du allt ifrån?
Nej, faktiskt inte. Så platt är inte. Det handlar om hur många chanser man ger skämt. Om du har ett skämt som du tror på och gillar som fan, och det inte flyger, och du provar kanske 2-3 gånger och det kommer inga skratt, hur många chanser ger du det skämtet innan du steker det?
Jag ger det kanske ungefär 3-4. Alltså såhär, om man har ett skämt som man gillar och det inte funkar, då så testar jag det, och så okej, det funkar inte, och sen testar jag nog det igen i sin ursprungliga form, och sen testar jag det igen, men då har jag arbetat om det. Om det då inte funkar, så blir jag så här, okej, det här kanske är ett skämt man får lägga i vissa specifika sammanhang. Mm. Typ om jag...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Gör ett skämt om snickare som inte funkar som självständigt. Då kanske, om jag ändå pratar om så, oh, Martin Timell, me too. Då kanske det skämtet funkar bättre, för att det är ett sammanhang där det blir lyfts av sammanhanget. Men det som brukar hända är väl ofta att jag då skiter i det, men har kvar det. Och sen om några år så kanske det funkar. Alltså, för att jag har vissa skämt som var helt okej för några år sedan, och så har jag skitit i dem. Och sen nu när man är bättre, när man har lärt sig hur man ska leverera det, när man har lärt sig hur man kanske ska bygga om det, då bara funkar det pissbra.
Mm.
Så jag skulle säga att ja, jag ger väl kanske ett skämt 4 chanser. Funkar det inte då, så sparar jag det ändå, för det kan finnas att det kommer ett sammanhang eller någonting bara liksom faller på plats någon gång i tiden som gör att det kommer funka.
Mm.
Så då bara ligger de där, vissa blir bortglömda, andra blir upptagna och blir bättre, och andra är så här, det här är skitdåligt.
Men det där är ju superintressant. Alltså det här med att hur mycket är leveransen och hur mycket är liksom själva skämtet på papper, det så här. Alltså hur mycket är liksom innehållet?
Jag skulle säga att man behöver alla. De bästa skämten är de som är, funkar i text, som är roliga, välskrivna, bra skämt.
Mm.
Och sen lägger du på laget av att leveransen är jävligt bra, och sen lägger du på laget av att det är du som säger det.
Mm.
Då är det skitbra skämt.
Mm.
Så jag skulle vilja säga att de bästa skämten har alla de lagarna.
Mm.
Men ett bra, välskrivet skämt får ju ofta skratt vem den är som säger det. Mm. Om man inte är skitdålig.
Mm. Ja, men det är jättefan vad...
Men sen finns det ju vissa komiker som man ser som är så här: det här är inte roligt, men det är jätteroligt för att det är du som säger det.
Mm.
Det här är inte ett självklart skämt som vem som helst kan säga, men när just den och den går upp och säger det på den och den sätt och vis, så bara blir det helt magiskt.
Men är inte det typ så här Östnöjen då?
Jo, men också så typ Appelqvist kan hålla igång en rant i 7 timmar. Det är pissroligt. Det bara kommer mer och mer och mer och mer och mer. Och det är bra skämt, men det är också bara hans sätt att bara ranta ut det som gör att det blir kul.
Mm.
Att han lägger till ett lager som gör att det här är roligt, och det är också extra roligt för det är du som säger det.
Mm. Och premiären för din turné är?
Det är
den. Måste du veta. Den måste du veta. Nu tar fram telefonen här.
Jag tar telefonen och kollar det. Ja, men det måste ju vara rätt.
Ja,
det är
visst,
den 13 mars i Göteborg.
Ja.
Då börjar det.
Och biljetterna är släppta?
De är släppta, de finns på petrinasolange.se.
Ja. Fan vad spännande.
Mm.
Vi ska köra lite snabbfrågor nu.
Mm.
Mm, är du med?
Måste man svara snabbt?
Eller? Jag vet inte.
Okay,
ja, det heter bara så.
Okay.
Din specialitet i köket?
Alltså jag skulle säga att det är... Fan, vad är det? Jag tror det är potatisgratäng.
Mm.
För det är grädde och ost, det kan inte bli dåligt.
Så sant.
Ja.
Sveriges bästa komiker?
Sverige har skitmånga bästa komiker, skulle jag säga. Det är ett väldigt tråkigt svar. Mm. Men en person som... jag vet inte! Men alltså, så här. Får man säga jättemånga namn?
Ja.
Bra.
Säg 3.
Okej, okay. Vänta lite.
Tänker du så här nu att du inte vill såra kompisar, är så?
Inte så mycket, det är mer att alltid när man ska säga vad som är det bästa så kommer man på så här: åh nej, jag tycker om den här mer.
Mm.
Men jag skulle säga folk som alltid är starka och roliga när jag ser dem. Det är Jonathan Unge. Det är Ina Lundström, Göteborg komiker, är ganska ny men skitrolig. Och det är... Jag kommer inte säga en tredje.
Okej, okay. Det är okej.
För då känns det som att jag har svarat lite på frågan. Men så finns det att alla där ute kan tänka så. Var det jag som var den tredje?
Men jag måste också säga 3 då.
Mm.
Och jag får inte säga dig, för det blir tråkigt.
Nej, du måste säga mig.
Okej.
Okay. Nej, vad ska jag? Du får säga 3.
Jag säger 3. Då säger jag... Det är svårt att inte säga Jonathan Unge. Så är det ju.
Mm.
Han är ju... Jag tycker han är lite ojämn, men när han kommer, när han är upp till det där, så är han så jävla unik och rolig.
Ja.
Att han liksom så här, han är, men som hans första i Släng dig i brunnen där, den grejen, alltså, det är liksom så här, det är typ, det är så jävla...
Det är den när han berättar att han har makt över sitt barn.
Nej, jag tror på att han har två problem och
det. Just det. Ja,
det är så jävla kul.
Väldigt roligt.
Ja, så han får med, och sen tycker jag ju, jag tycker att Johan Glans är rolig.
Han är jätterolig.
Ja.
Han är det.
Ja. Och Messiah Hallberg är det också.
Mm.
Ja. Så det fick vara de 3.
Yep.
Nu säger jag ingen tjej. Nu är jag ett svin. Men det är okej.
Det är fruktansvärt.
Jag tycker Kristina Nordhager är rolig.
Kristina Nordhager. Ja.
Ja.
Det var länge sedan jag träffade henne.
Ja.
Jag tycker om henne så mycket.
Ja. Fy fan vad jag tyckte om deras podd. Geniförklarat.
Just det, de slutar med den.
Ja, synd. Och Johanna Nordström.
Mm.
Mm, hon är fin.
Rolig.
Vad fan är det för jävla turnésläpp? Såg du den?
Det var galet.
Alltså bara
var
4 stycken föreställningar på liksom Södra Teatern. Man bara, okej, det är liksom...
Men hon har också 200,000 följare.
Det,
så det är liksom
det
så här,
så mycket.
Allt annat hade faktiskt varit skandal.
Ja.
Om man tänker också. Det är klart det ska gå så liksom.
Ja, vi undrar henne allt.
Ja.
Det gör vi. Det blev ju en lång snabbfråga, men det så kan det vara.
Mm.
Din största last?
Min största last är att jag tycker om ohälsosam mat. Alltså jag älskar ju hamburgare och sånt här. Det är min största last faktiskt. För att det är en sån grej som jag, alla andra större grejer kan jag sluta med. Typ om någon så slutar skoja hela tiden, ska man bara säga okej då. Men det, så att sluta äta onyttigt, det är så jävla svårt. Så jag ska säga att det är min största last, att jag älskar pissmat.
Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Med mig? Eller med bara...
Nej, generellt.
Ja. Ja, det är allt. Det är för mycket. Men en grej som jag... som jag kan förstå men också inte förstå, det är det brinnande intresset för fotboll världen över. Alltså att folk dödar varandra över det, att folk är helt korrupta över det, att länders ekonomi blir helt jävla fukt upp över det, att samhället lägger så mycket resurser på, alltså det har jag svårt att förstå. Det har jag väldigt svårt att förstå. Men sen kan jag fatta att man älskar fotboll och sånt, men jag har svårt att förstå ibland.
Vad lägger du mest pengar på? Hamburgare.
Nej men kanske i vissa perioder, speciellt om jag åker utomlands, så jag ska äta hamburgare varje dag. Det är min grej. Jag ska testa alla. Jag älskar såna smashburgare, så jag brukar alltid åka till ställen och äta dem, och så ger de lite så sköjebetyg på Instagram.
Jag tror jag frågade dig på Twitter någon gång vart den bästa hamburgaren i Sverige finns. Gjorde du det?
Ja, men det kanske inte kan ha hänt.
Och du svarade inte, tror jag.
Ja, men det kan också ha hänt. Jag är jättedålig på Twitter. Jag hatar Twitter. Ja. Jag tycker det är jättehemskt. Ja. Att man går, det är som att gå in i ett rum där alla mördar varandra och tycker det är okej.
Okay. Första gången jag frågade dig om podd på Instagram där, ja, så sa du så här: vi får se, vi kan höras längre fram. Och då tänkte jag så här: nu ska hon kolla med sina kompisar vad de tycker om mig. Ja. Och få godkänt.
Vad är det här för jävla hora?
Direkt blir jag superängslig och rädd och orolig så här.
Nej, men jag är faktiskt alltid så. Jag svarar,
jo, det var sant alltså.
Ja, men jag svarar alltid njat. Alltså, alla som frågar så är det. För det är också att jag har inte så mycket tid. Nej. Eller min fallgrop var att när jag började med detta, så bokade jag in mig överallt och gjorde allt. Alltså så, alla klubbar och jättemycket. Så bara blev det för mycket. Mm. Så nu när folk frågar så säger jag alltid så: jag hör av mig tillbaka.
Men var det så att du så här, kollade med kollegor så här: hur är han med?
Ja, men sen kollade jag också lite så här: vem är han nu? Så jag tänkte så, är det han Jocke och Jonna eller vem är det?
Nej, men fan. Är det han Jocke och Jonna? Ja, är det han två personer?
Ja, men jag tänkte så, vem är nu han här av alla? Ja. För jag har så dålig koll också på liksom Stockholm. Så jag ville bara kolla så att man inte var med i någon sån helt galen podd liksom.
Nej, men...
Och sen var det också min slapphet. Det blev ju inget när du frågade. Det var också för att jag bara så här, ja, återkom
till aldrig. Du sa väl typ så här: jag hör av om det blir aktuellt. Så bara, så händer ingenting.
Ja, precis, så det var verkligen
ditt knep.
Jag skyller dig en ursäkt, det var dåligt. Förlåt för det.
Ja. Nej, men jag, i mitt huvud, för jag är så jävla... Jag har sån jävla taskig självkänsla. Så det blir i mig att du har hört från en kollega så här: nej, han Nemo är ingen nice. Och därför hör du inte av dig.
Ja, nej, det var faktiskt ingen som sa så: nej, det behöver du inte göra. Sen så bara blev det inte. För att jag är jättebra på att saker rinner ut i sanden så där.
Nästa. Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig?
Ja, typ att jag kör stand-up.
Och äta hamburgare.
Ja, typ. Jag vet inte faktiskt. Jag vet inte riktigt.
Men om man frågar din bästa kompis, vilken egenskap utmärker Petina?
Ja, men då skulle väl den säga så: ja, men rolig, skämtar mycket, alltid glad, lättsam, skadeglad som fan.
Nu ska vi gå in på ett lite allvarligare ämne.
Ja.
Jag vill prata lite om Malmö. Man läser ju så mycket skit. Alltså om det här, hon som dog med ett spädbarn i famnen där. Det var liksom droppen på något sätt.
Verkligen.
Lågvattenmärke. Är du orolig för stadens utveckling? Känner du dig trygg i Malmö? Hur tänker
ja, det
du?
Gör jag. Ja? Nej, jag är inte orolig, jag är inte rädd, jag känner mig trygg. Men sen är det klart att det är skittråkigt det som händer. Men jag tycker också att Malmö har fått en väldigt orättvis bild, för att alltså bara här sköts väl två snubbar igår liksom. Alltså du vet så här, så att det känns som att så fort man hör att något skit har hänt så tänker man så: ja, det är Malmö, men det är ju inte det. Jag var här efter att det hade varit två bomber hade sprängts i Stockholm, så var jag här och sen så träffade jag några liksom människor som var så här: ja, jag hörde det sprängdes i Malmö igår. Så var man så: nej, det var faktiskt här. Du läste bara rubriken, men det var här det sprängdes liksom.
Folk bara antar
ja,
det i Malmö.
Precis, ja, men precis, folk bara antar det i Malmö.
Löpsedeln är sprängning.
Alla bara, ja, och alla är så: det är Malmö. Så bara, nej, det var här. Två bomber till och med på en kväll. Ja. Så jag kan ju tycka, jag är inte så nöjd med hur media och Twitter hanterar nyheten om dåliga grejer som har hänt i Malmö. Jag tycker det är helt så här sjukt så här. Det var någon skjutning, SVT opinion är så här: vi sänder live från Malmö, varför då? Vad är det som gör att ni, att ert program blir bättre, att ni är live från Malmö? Det är så här, Anders Ygeman åker ner och är så ah, det är så här det som händer om man klipper sig billigt. Ja, men det händer väl för fan i Stockholm också när ni klipper er billigt. Alltså du vet så här, att det känns så himla mediapådrag, och så kommer det liksom bara Stockholmsjournalister som inte har någon aning om ett jävla piss i Malmö, och bara är så här sensationsnyheter istället för att kanske börja gräva i andra änden. Så det är väldigt mycket att man är sist på bollen och är så här: nu står vi här i det torkade blodet och har ingenting att prata om, men ändå så står vi här, över till dig. Alltså det blir väldigt mycket så, och det har jag mest problem med, tror jag.
Det känns som att Malmöbor överlag känner någon slags skyldighet att försvara Malmö lite grann.
Nej, jag tror inte man känner den skyldigheten, men om man ändå bor där och så märker man väl ändå lite att det är så här. Samma sak när det kom mycket flyktingar, så kom de flesta först till Malmö, för att man, om man kommer via Köpenhamn, så är Malmö första stad. Och så var det då igen jättemånga reportrar från inte Malmö. Alltså du vet så här, Sveriges Radio har kontor i Malmö, man kan skicka en Malmöbo som vet vad den pratar om och vet liksom geografin. Men så var det då en ganska en ung tjej som står och pratar, och så hör jag hennes medhörning, så jag hör vad hennes huvudkontor säger. Och så får hon den idiotiska frågan så här: ja, är det många flyktingar? Och hon tittar sig runt och är så här: ja. Och sen kommer så, det här är Malmö, alla här är flyktingar, till och med fucking vita brudar är flyktingar och flyttar till Staffanstorp så fort en smällar av liksom. Och hon vet inte vad hon ska säga, för hon kan inte peka ut vem som är flykting eller inte. Så hon är liksom så här: ja, en del. Du vet så här, att det är så mycket sån idioti som jag stör mig på. Att det liksom, är det en rimlig fråga, är det mycket flyktingar? Det var någon också som fick fråga så här typ efter en skjutning, typ så här en idiotisk fråga, typ: vad tycker du om att polisen inte är här förrän nu? Och så är man så, men vad skulle de göra, åka dit innan skjutningen och stoppa den, som någon sagt, jävla task force from the future. Alltså du vet så här, det är så mycket idioti in the moment. Det känns som att de aldrig stannar och andas och är så här: är det här en rimlig fråga? Är det rimligt att jag är här? Blir Opinion Live bättre för att man sänder det från Malmö? Alltså bara, du vet så här, sådana grejer stör jag mig på.
Du, jag fick en lyssnarfråga angående en händelse som ska ha hänt dig för drygt år sedan.
Ja, på nyårsafton. Ja. Ja, jag blev slagen i bakhuvudet på en nyårsfest. Ja. Vad var frågan, förlåt?
Nej, men jag kan läsa klart. Att du skulle ha blivit attackerad på öppen gata med ett föremål i huvudet när du cyklade. Stämmer
detta? Jag cyklade inte, för det första. Det är den största felsägningen om det. Jag cyklade fan inte.
Vad hände då?
Beskyll mig inte för att cykla. Nej, jag skojar.
Jag kör inte någon motion. Nej, jag tränar
jag
inte.
Vad fan aldrig. Vad tror ni? Jag stod på min segway. Nej, jag skojar. Jag tränar och cyklar ibland. Jag var på väg till en fest. Det var väldigt enkelt. Och då så gick jag till den. För jag hoppade av bussen, så gick jag mot festen. Och då kom det en snubbe på cykel bakom mig.
Han cyklade.
Det var inte jag som cyklade. Det var det som var det vidriga, den här händelsen. De var på en jävla cykel. Cyklade på trottoaren också. Det stör mig mest. Det var på trottoaren. Han kom bakom cyklandes och slog mig i huvudet med någonting. Och jag trillade och sen så kom jag upp på benen. Och så tänkte jag så här: jag måste springa i kapp honom. Men det gick inte. Så då så, ja, så det var det liksom som hände. Ja, det var det.
Men vad hände, vad följderna? Polisanmälde du? Eller?
Jo, men det var en väktare som stod i dörren bredvid, för att det var en nyårsfest. Så då så liksom hörde han det här, och så kom han gående. Och så hjälpte han mig, och han liksom var skitschysst, fixade en stol jag kunde sitta på. Han liksom hjälpte mig att vira halsduken runt huvudet, så stoppade blodet. Han ringde polisen, han ringde ambulansen, han skivade upp, du vet, så här gurkor och la mina ögonlock och så till att jag hade en nice och sånt. Så han var bra, du vet, han var bra.
Gurkor på ögonlocken? Som att jävla spa!
Det gjorde han inte. Men så kom ambulansen,
polisen. Det är så här i Malmö.
Ja, precis. Det är också ganska lyxigt. Nej, men så polisen kom, ambulansen kom, och de skötte sina jobb jättebra allihopa liksom.
Fick du sy?
Ja, det fick jag. Eller jag valde häftklamrar. Jag fick valet så här: vill du sy eller vill du sätta såna graffor eller graffar eller vad det heter? Och så sa jag så: vilket är bäst? Och så sa hon bara så: det här är, de här klamrarna är snabbast. Och så tog jag dem, men de gjorde också jäkla jävla ont alltså. Det var som så jävla jackass trams. Jag blev typ sur och bara så. Och jag bara, jag ser hellre att du slår mig i huvudet igen än att du sätter en till av de jävla stiften.
Fick du skadestånd?
Nej, det fick jag inte.
Nej, fan.
Men det är också att jag har inte riktigt tagit upp den processen, så jag kan nog få någon slags ersättning om jag bryr mig om det. Det var det.
Ja. Ja. Ja, men det var en riktig snackis kan jag säga på Flashback.
Ja, det var ju det. De hade ju typ fel allihopa. Folk är så jäkla korkade. Ja. Det var väldigt konstigt. Jag gillar inte
grej. Alltså, men vad slog han det?
Folk är bara konstiga. Folk hade så jävla mycket så här konspirationsteoretiskt skit. Var så här, det här är ett rasistiskt då, det här är ett sånt då. Det var inget sånt då. Det var bara en galning som var pissfittig. Hade det varit någon annan hade den säkert fått exakt samma behandling. Alltså, vet, så här, det jag inte gillar är att man kan inte ens få bli slagen i fred utan att konspirationsteoretikerna och de här jävla politiska poängtagarna ska vara där och veva. Och det hatar jag också. När det händer något i Malmö så är alla politiker, eller när det skjuts i hela Sverige, så bara rusar politiker ut och ska ta politiska poänger. Och så är de så, någon borde göra något. Och man bara, är inte ni politiker? Är det inte er vi har röstat fram till att göra detta? Och så är de bara så jävla dumma i huvudet liksom.
Det värsta av allt, de...
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Säger du cyklade?
Ja, det värsta de säger, de beskyller mig för att ha cyklat på trottoar.
Ja, nej, för jävligt alltså. Du, vi ska damma av några lyssnarmail här.
Yes.
Ja, är du med?
Go.
Hej Petrina.
Hej.
När kom du ut? Hur var det? Var det helt lätt eller fanns det någon problematik?
Det fanns ingen problematik. Det var typ när jag var 18. Det jag tyckte var störigast var att alltså jag är inte så straight acting eller så, jag klär mig inte i tjejkläder, så folk visste ju, typ som vissa som är bögar, man bara vet. Det jag hade störst, som stör mig mest i efterhand, är att varför skulle det vara en grej ens en gång? Varför skulle det tisslas och tasslas om det? Men det var lite jobbigt för att man har ju ångest inför det. Men nu, så det man inser är att man behöver inte komma ut. Det är inte en stor grej om man vill komma ut. Men bemöda er inte med att komma ut, för att man kommer ut hela tiden. Varje gång man träffar en ny människa och den får reda på något om dig, så kommer man ju ut lite. Så jag skulle säga att komma ut ska inte vara en grej. Skit i att komma ut. Det är er en sak om ni vill säga det eller inte. Och det spelar ingen roll hur bögig eller obögig man är. Eller om man går och håller en kille eller en tjej i handen. Man behöver inte komma ut. Det är vad det är. Inte mer med det liksom.
Men det där är så intressant. Du säger så här, vissa vet man bara. Det finns ju alltså, säga vad man vill, men det finns ju killar som...
Ja, men typ Ricky Martin, ja, det var väl ingen som tappar hakan.
Nej.
Men det spelar liksom ingen roll.
Nej, men
om man vill tappa hakan kan man göra det själv i sitt hem.
Ja, precis. Men jag tänker ändå så här, sådana som, vi säger Jonas Gardell eller Mark Levengood, de, innan de kom ut, var de lika fjolliga, om man får säga så, eller blev de det när de kom ut?
Det var nog på mycket vilken tid de kom ut i. De är mycket, mycket äldre och det var ju mycket jobbigare i Sverige då generellt. Så jag tror att många var nog rätt återhållsamma.
Är det så här, man bara, nu kommer jag ut och nu bara släpper jag lös fjolligheten?
Vissa blir ju så. Jag blev inte det så mycket, men jag tror att vissa blir lite så, för att det är liksom, ja, men typ som man är hungrig och så får man äntligen äta. Det är klart man överäter. Jag kan tänka mig att vissa kanske har lite så att, eller så här, man upplever det så för att de har inte kunnat vara sig själva. Så man upplever liksom skillnaden mellan när de var tvungna att vara återhållsamma och när de fick vara sig själva. Så jag tror inte att de blir bögiga. De har alltid varit bögiga, men de har inte kunnat visa det. Det är nog det som händer. För ofta tror ju folk att det är så här, och sen bara blev han plötsligt så jävla bögig. Nej, det var bara att han hade valt att dölja det innan. Han har alltid varit så bögig på insidan. Men sen har han valt att hålla handlederna i styr. Men nu när han inte behöver göra det, så gör han inte det.
Jag tror Ricky Martin är väl ihop med en svensk, va?
Jag tror det. Eller är det så här svensk ättling typ?
Ja, det är fint. Fick vi lite Hollywood-touch på det här också.
Gud vad många tjejer som blev ledsna när han kom ut.
Oh, men shit, vad sjukt.
Mycket så. Det är fint på en sån, det är synd på en sån fin kar.
Men det är ju inte intressant, för han var ju världens hetaste ungkar liksom.
Ja,
världens.
Verkligen. Ja.
Alltså, det måste vara miljoner kvinnor som bara... Ja. Nästa fråga lyder så här. Hej Petrina, jag är nyfiken på vad du tycker om Aron Flam och Soran Ismail.
Ja, jag har väl inga direkta tankar så. Jag tycker Aron Flam har väl förändrats lite. Han är väldigt mycket politisk nu. Jag gillade Aron Flam komikern även det jag tyckte han var så rolig med Aron Flam när han var med på stand-up-hållet. Det var att jag tyckte det var roligt att han kunde liksom, oavsett om han höll med eller inte, så var det roligt. Jag tyckte han var en bra skämtskrivare och sådär. Nu är jag inte så intresserad av det han gör nu liksom. Det
han är mer en debattör nu. Nej, men alltså, han är,
ja, han är lite mer komiker. Ja, han är lite mer debattör och internettroll kanske skulle jag säga. Ja, mm. Det är inte jättesynligt så mycket intresserad av. Jag tyckte mer om för old school Aron Flam, hard hitting comedy. Mm. Ja.
Och den andra har du inte lust att uttala dig om?
Ja, men jag har inte sett till honom på väldigt länge.
Kommer man göra det? Alltså, det är som att det är en stor elefant i rummet i hela Nöjesverige. Kommer han göra någon comeback, tror du?
Jag vet inte, men jag har också lite svårt för det här att alla, just att alla är så himla, det måste vara att så tisslande och tasslande om det liksom. Så, men bara, att den här frågan är bara skvallrigt ställd. Det är liksom inte en genuin fråga. Så därför börjar man emot att svara på den, för det är inte genuint. Det är inte en person som egentligen undrar vad jag tycker. Nej. Det är en person som vill veta mer om, för den har hört att det tisslas och tasslas.
Men det kan också vara en person som är genuint nyfiken, men som också vet att du är ganska frispråkig och skulle kunna våga prata om något som ganska få vågar prata om.
Ja, fast det är också så här, jag har inget riktigt att säga. Nej. För att jag står liksom inte, jag har inte träffat Soran så mycket. Nej. Vi står liksom inte varandra nära på det sättet och sådär, så att det känns också att jag talar om något som jag inte vet någonting om. Och jag tycker inte om det när det är som jag misstänker att en person bara vill ha gett skvaller.
Jag köper det, och jag tror att personen som frågade det köper det också. Vi får se helt enkelt.
Jag har inget gött skvall också, så det är väl det jag vill också ha.
Det kan man också säga.
Ja, men faktiskt.
Nästa lyssnarfråga lyder så här. Hej Petrina, vem är Sveriges mest underskattade respektive överskattade komiker?
Överskattade ska jag ärligt säga att jag inte vet. Men en av de mest underskattade skulle jag ändå vilja säga är... eller underskattade, vad betyder underskattade egentligen?
Men någon som du tycker förtjänar mer uppmärksamhet.
Ja.
Som är bättre än vad den får kredd för.
Jag skulle säga Isak Jansson. Han är väldigt, väldigt rolig. Han har rollspelspodden också, som är väldigt rolig podd. Men han är väldigt rolig. Han har varit rolig sedan dag ett. Sen första gången jag såg honom så har han varit väldigt, väldigt rolig. Så han skulle jag säga. Jag tycker också att Johannes Finnlaugsson, nu är jag lite biased, vi är polare och har klubbar ihop och sånt, men jag tycker han är väldigt rolig för att han är en bra skämtskrivare och det vet folk. Men jag tycker inte alltid att han får den cred han ska ha för hur rolig han är på scenen. Så kan du hitta någon mer, ska vi säga.
Och du har visst någon överskattad, men du vill bara inte säga det, eller hur?
Nej, alltså jag har ingen överskattad. Finns det någon komiker som alla tycker så, fan vad rolig den är, och så är det inte det.
Nej.
Eller vänta lite,
men kan du inte säga någon som du kanske, som får skitmycket hyllningar och kläder, men du kanske inte riktigt köper det, förstår det, eller inte din humor, om man säger så då. Då är det ju inget taskigt. Jag försöker linda in min dissfråga
här
i bomull.
Nej, men jag vet att det är en dissfråga, men jag har ärligt talat inte något så bra svar på den just nu. För att komiker som jag tycker är dåliga, de får faktiskt inte den överskattad, liksom, de höjs inte upp.
Nej, jag förstår. Vet du vem jag tycker är underskattad?
Ja.
Fredrik Andersson.
Fredrik Andersson också, ja. Väldigt bra skämtskrivare. Ja. Och tycker jag har till och med blivit bättre. Har alltid varit så clean. Och, jo, han är bra.
Jävla duktig alltså. Jag bokar ju honom till en sån här... jag går ju på CA, som är en gemenskap. Alltså,
vad är det?
Men det är för beroende, missbrukare. Det är som AA fast CA cocaine. Förstår du vad jag menar?
Okay.
Ja, exakt. Och då bokade jag Fredrik till vårt världskonvent. Han kom dit och då skrev han skämt, alltså specifikt för det, bara på några dagar, som var alltså briljant.
Ja,
han var så, jag bara, hur fan kan han skriva så här snabbt till just den här grejen bara på några dagar? Jag bara, det är otroligt alltså.
Väldigt bra skämt gärna
han. Ja, så det ska han ha all heder för. Kolla upp Fredrik Andersson, också rolig på engelska.
Ja.
Ja. Det tycker jag, det ska ni kolla upp. Nästa fråga lyder så här: vad har du för relation till alkohol och droger?
Jag har en jättebra relation. Alltså jag dricker inte och jag tar inte droger heller. Har aldrig gjort, så jag har en bra relation.
Du dricker
inte
alls?
Nej.
Nej,
så det är en enkel relation.
Ja. Men hur kommer det sig?
Jag tycker inte om det bara. Jag tycker det smakar äckligt. Ja. Och därop så vande jag inte mig vid heller.
Nej. Fint. Då är vi alltså två nyktra människor här i ett rum.
Ja. Fantastiskt. Nej, så jag har ingen relation till det egentligen alls, så sätt om man ska vara sån.
Nej. Bra. kommer du leva länge?
Ja, vi får väl se.
Vi vill se med hamburgarna.
Ja, precis.
Du väger liksom upp allt och droger i hamburgare.
Ja, jag tänker det, att det är faktiskt det som gör att, om jag hade druckit också så hade det blivit lite mycket. Så nu säger jag att jag är lagom hälsosam,
ja,
tack vare att jag har valt bort alkohol och droger helt.
Lyssnar mejl nummer 5. Berätta lite om din relation till Angola. Har du besökt landet i vuxen ålder?
Det har jag inte gjort. Jag har mycket släkt där. Hela min mammas sida är där. Men jag lyssnar mycket på angolansk musik. Jag dansar kizomba när jag får den angolansk dans, eller så afrikansk dans, när jag får tillfälle. Och jag läser lite nyheter och sådär. Så att jag är ganska så insatt, men jag har inte varit där. Men jag har ju liksom den kulturen med mig genom min mamma då, som lagar angolansk mat och ja, släktingar ringer och varit här och hälsat på och grejer och sådär. Så jag ska säga att det är en god relation.
Men vill du åka dit någon?
Ja, det vill jag, men det är också jättedyrt. Jag tror det är en av världens dyraste länder. Så det är också så här, jag är för fattig för att åka dit.
Ja, fattar. Mail nummer 6. Vad har du för relation till ångest? När mår du som allra sämst?
Jag är faktiskt väldigt lyckligt lottad. Jag har haft ångest i perioder, men inte mer än gemene man liksom. Men när jag har ångest är den ofta värst på morgonen och sen lättare under dagen. Men jag tycker att när man har ångest är det värst på morgonen. Jag vet inte varför, om det är något biologiskt, att kroppen startar om all kemi och sånt, så att därför har man mer ångest på morgonen. Ingen aning. Men om jag har ångest så har jag det på morgonen. Varför jag har ångest, det varierar nog, men jag vet inte riktigt varför jag har ångest när jag har det. För jag kan inte härleda det till så här, åh, det är ju för att jag är så ledsen över detta. Mm. Eller det är för att jag är så orolig inför detta. Utan, ja, de gånger jag haft det har varit lite, jag tror det är när jag har stora förändringar i livet. Typ, när jag började gymnasiet så fick jag ångest under en period. Och kanske också efter gymnasiet hade jag kanske också. Så lite då får jag nog lite ångest. När det är stora perioder eller stora förändringar i livet som jag inte riktigt vet. Okej, vad ska jag göra nu? Alltså du vet så. Så det är väl en ganska så nyttig ångest kanske, om man kan vara.
Kan
så.
Din morgonångest bero på att det är den tiden på dygnet där det är längst tid kvar till hamburgare?
Ja, det är bara att jag vet det är biologiskt.
Nu är det 11 timmar till min. Fan vad jag är tråkig alltså. Ja, förlåt.
Jag är en sån dinner for breakfast människa, så det är egentligen ganska nära hamburgare.
Ja, okej. Ja, vad fan, då sprack min tes.
Jag älskar det att äta riktig mat till frukost. Du vet så här,
ja!
När man har ätit tacos, såna, inte såna fin tacos, utan såna svennetacos, och så vet man äter det på kvällen och det är gott.
Men det är det bästa med att bli vuxen. Man kan äta matrester till frukost.
Och så vet man så, vänta till imorgon, då det är godare.
Fattar inte det alltså, folk som har frukost ska vara frukost, fan skitsnack.
Jag tycker det är gött, för min mamma brukar ofta också laga liksom afrikansk mat, och där är väl lite mer att man äter lite riktigare mat i frukost kanske. Så jag är uppvuxen med det också, jag tycker det är jättegott.
Mail nummer 7. Andra drömmar, frågetecken. Vill du skådespela, skriva en bok, eller vad vill du göra utanför komiken?
Jag kan inte så mycket om hur böcker blir till, men att skriva en bok känns jättejobbigt. Jag blir imponerad varje gång någon släpper en bok, att man är så, har du skrivit allt det själv?
Jag har gjort det.
Men gjorde du verkligen det? Skrev du själv?
Jag skrev varenda ord själv.
Men hur håller du ens reda på, hur många sidor är den?
257.
Ja, hur kände du så här, det här håller för 257 sidor?
Nej, men så här var det, jag skrev ju en bok om mitt liv. Och då var det bara så här att min redaktör då sa så här: skriv ner alla viktiga händelser. Skriv liksom ner liksom, sakerna som har format dig och lalala. Och sen försöker vi hitta en röd tråd och bara sy ihop det på något sätt. Och det var det jag gjorde. Så det var inte så att jag liksom så här skrev exakt så här kronologiskt i ordning, för det är ju för svårt. Men jag hade ju någon som hjälpte att sätta ihop det sen. Men jag skrev allt.
Hur lång tid tog det?
Ett år.
Okej, ja, det därför skulle jag ju aldrig skriva en bok. Men jag har så här att jag är väldigt fyrkantig i huvudet. Det jag gör, det gör jag. Det jag inte gör, det gör jag inte. Men nu har jag försökt vara så här: det här ska vara mitt lite mer öppnare år. Vilket innebär att om jag får en fråga att göra en casting-grej, då säger jag alltid ja. Den mån jag kan. För det innebär inte att man måste vara med i en film. Det innebär bara att man testar om man kan få vara med i en film. Så jag försöker liksom vara lite mer öppen för lite andra grejer. Och det har funkat ganska bra. Så film tycker jag verkar roligt, eller skådespeleri. Men jag vill ju fortfarande inte vara så här, jag spelar den här mamman i drama, utan jag vill ju ha karaktärer som är väldigt nära mig. Jag vill att rollfiguren ska få typ på sig mina kläder och, så att jag är fortfarande lite motig, men jag tycker det är kul att folk frågar. Så brukar jag alltid försöka säga ja till i alla fall en castinggrej. Vad sa du mer?
Nej, men jag frågade vad du hade för andra drömmar.
Andra drömmar, jag har en dröm som är så här, den kommer aldrig bli verklighet. Men alltså det skulle ju vara att vara så här, ha ett Comedy Cellar eller Comedy Store, att det är så här, den här, speciellt som Comedy Store, det här huset har jag byggt så det är perfekt för stand-up comedy. Det är perfekt om man skulle vilja filma en special, och det är liksom, det är perfekt för stand-up comedy. Det är som är tanken, det hade jag velat göra. Det hade varit jätteballt. Och så har man liksom en krögare som bara så här älskar att vara krögare men fattar comedy-konceptet liksom. Så man har liksom att alla som jobbar där älskar det de jobbar med, och det här är built for comedy. Det här har ju varit skitballt. Det är liksom en utopi.
Direkt
det är nu. Dock inget jag kommer att palla så här. Jag ska söka pengar för att bygga. Alltså jag hade aldrig gjort det.
Direkt när du säger krögare så börjar jag tänka på hamburgare. Jag är helt fast i det nu. Alltså varenda svar du svarar så tänker jag så här, hoppas de säger någonting om hamburgare nu.
Vi kommer ju såklart då i det huset kommer vi så att ha en comedy menu, och det kommer att finnas en burger. Vi kommer ha olika pizza och hamburgare och tacos döpta efter olika komiker som har fått sätta ihop dem. Så kommer vi ju ha det såklart.
Bra, tack.
Ja, det kommer vi verkligen ha.
Men du som hamburgare kondensör, ser man så?
Konnessör.
Fy fan.
Vad skönt.
Konnessör. Jag sa kondensör.
Kondens.
Ja, det är bra att man inte kan prata rätt, men det, jag får lära mig här, det är fint. Om du ska ranka de tre stora hamburgarkedjorna i Sverige, McDonald's, Max och Burger King, är det så här, eftersom att du är en finsmakare, äter du aldrig det då?
Men det gör jag, men mitt intresse ligger i de här trendigare restaurangerna som har poppat upp nu, som är så här, vi är smashburgare!
Flippin' burgers.
Ja, precis, de som är så här, we're America, we're cool surf dudes, de. Men de gamla kedjorna, jag gillar inte Burger King så mycket för att, jag vet inte, jag gillar, alltså grejen är så här, jag tycker de är ganska samma. De smakar olika, de passar olika människor kanske, de är ganska samma, de är så här, det är inget jag äter det gladeligen, men det är verkligen vad det är liksom. Man går inte dit och förväntar sig så här, det här ska vara välstyckt och efter mina förväntningar, utan man vet vad man får där. Det är det götta med dem. Det är på löpande band, det smakar aldrig olika. Det är deras styrka.
Sista frågan. Är du singel?
Nej.
Nej.
Jag har en fantastisk flickvän sen kanske 2,5 år tillbaka. Jag är dålig på tid.
Fint.
Ja.
Du, vi är klara. Hur känns det här?
Det känns bra, det var roligt.
Ja, jag tycker också det var jättetrevligt. Jag tycker man ska gå in på din hemsida.
Yes, petrinasolange.se.
Ja, kort och gott så liksom. Och boka biljetter till vårens roligaste turné.
Det kommer bli jävligt kul.
Ja, och så lovar jag att gå i Stockholm. Det är Skala, va?
Jep.
Fantastiskt. Superstort tack, Petrina Solange.
Tusen tack för att vi kom.
Hej då!
Hej då!